Hockeymorgon presenteras i samarbete med Simor. Hockeymorgon.
God morgon, hjärtligt välkomna till en ny morgon med Hockeymorgon. Det är torsdag den 13 april. Jag heter Niklas Norlind och idag är det knytblusens dag, Johanna.
Okej. Tänker jag på Sara Danius lite sådär spontant.
Jaha, det säger mig ingenting, men det behöver inte göra.
Eller? Personifierade väl den.
Ja. Men jag vet inte vad en knytblus är.
Så. Men det är en blus, jag kan berätta för dig här.
Vi kan ta det senare.
Okay.
Ja, vi ska prata hockey nu, tänker jag.
Mm.
Vi har mycket att ta oss igenom idag. Vi har för att hjälpas igenom det med oss två gäster här i studion. Till vänster från mitt håll att se det. Nyhetsjägaren och hockeyreporten på Sveriges största sportsajt. Välkommen Hans Abrahamsson.
Stort tack, det är en ära att få vara här.
Vi har även med oss tidigare elitmålvakt som numera är vd på Svenska Spel. Patrik Hofbauer.
Tack för det.
Står allt väl till?
Mycket bra, tack.
Ja, underbart. Jag tycker vi dyker rakt ner i vad som hände på Johanneshov igår. Djurgården vann med 6-4. Tog den här serien med 4-2 i matcher efter tre raka segrar. Mm. Och här är final mot Modo. Det drar igång på söndag. Patrik, du har spelat både Djurgården och Björklöven.
Jajamän.
Hur var liksom dina känslor inför den här serien?
Jag tycker att det har varit en otroligt fin serie, alltså. Tuffa fighter, mycket tävling och häftigt att se, måste jag säga. Mm. Och sen så tycker jag väl att resultatet var väl rättvist, tyckte jag. Jag tyckte att Djurgården var lite bättre än Björklöven, men det är två otroligt bra lag, alltså.
Mm.
Jag tycker att det var SHL-nivå på den här serien, alltså. Mm. Så
ja, det var en jäkla intensitet sådär,
ja. Ja.
Igår då, bra start för Björklöven. I andra perioden vände Djurgården och i tredje satt man in lite av ett ryck.
Mm. Ja, men allt som allt tycker jag att det är rättvist. Jag tycker att Djurgården hade det mesta av spelet igår. De inledde ju väldigt starkt i första perioden och Voutilainen gjorde en otrolig räddning på en 2-mot-1 som de hade. Och sen vände det och Björklöven gör ganska oväntat 1-0.
Mm.
Men sen spelade de väl upp sig lite grann och det är väl så det har stått iväg till de här matcherna. Jag tycker Djurgården har haft mer puck och mer tryck och sen försvarat sig ganska bra mot Björklöven. Men jag tyckte faktiskt att Djurgården var bättre igår. Så att resultatet igår är rättvist och sett i hela matchserien så tycker jag ändå att det är rätt lag som går upp. De gör det bra genom hela laget. De har liksom fyra bra kedjor som offrar sig oberoende av om du är junior eller hemkommer från NHL.
Ja.
Och trots liksom två målvaktstapp som skulle kunna göra att laget blir osäkert liksom, i försvaret och sådär, så har de ändå lyckats spela sitt spel och göra i princip samma sak som de vill göra. Och det är också ett stort styrkebesked. Så. Mm. Tråkigt för Björklöven, har ju missat några finaler
ja,
nu.
Ja, vi kommer till det tror jag. Ja. Det finns lite att ta upp där.
Ja, verkligen.
Abris, du var ju på plats på HV:et igår. Vad var dina intryck?
Lite som Johanna var inne på. Jag tycker att Djurgården är det bättre laget egentligen genom hela matchen. Jag tyckte att de kändes starkare. Jag tyckte att Björklövens nyckelspelare började se ganska matt ut. Maxim Fortier tycker jag körde fortfarande så pigg ut och sådär. Men många av deras ledande spelare tyckte jag var lite... Såg trött och lite sega ut faktiskt.
Mm, verkligen.
Alltså, så Nick Schilke har väl inte riktigt nått grundseriestandard i slutspelet?
Nej, det är lite så man verkligen känner och man har ju liksom känt att han är given i SHL och sådär. Men när man sitter och tittar nu i det här slutspelet och inte minst mot Djurgården så... Nej, jag är inte så säker på att det är SHL-material.
Han flängde ju med Björklöven tidigare under säsongen. Mm. Känns väl ganska sannolikt att han blir kvar dessutom.
Ja. Och det kanske man inte trodde efter hans grundserie. Men nu känns det nog mer troligt att det kanske blir så. Mm.
Det kändes som ett kontrakt han nästan signade bara för att. Och så skulle någon SHL-klubb ändå komma dit och rycka honom i sommar.
Mm.
Men ja, så blir det nog inte. Eller ja, det får vi se. Emil Berglund klev fram på ett hyfsat sätt igår, får man säga, för Djurgården. 2+2 i en av säsongens klart viktigaste match hittills. Mm.
Han kändes nästan förvånad själv i intervjun efteråt. Han bara, det är kul att få kunna vara med och bidra framåt, för han är väl mer utav ett defensivt virke liksom, på något sätt. Så det är roligt när det blir lite tombola i laguppställningen på vilka som får faktiskt göra lite poäng. Mm. Också styrkebesked liksom. Det är inte Kryger och Brodin som ska göra allting, eller Läckremäki och Ögren, utan det finns liksom spets överallt. Mm.
Snyggt mål här ju det annars, Brodin. Jag tycker sådana mål är så läckra. Vunnen tekning och gå bara in och klipper till 3-2 målet.
Mm, verkligen. Ja, den tekningen var bra. Centern ligger lite på gränsen.
Ja, det är lite gränsfall.
Ja, men lite också sådär, tekningar är speciellt. Domarna ska hålla koll och man har i sig att man inte ska fuska, men det krävs ändå att du står liksom på tåspetsarna och gör det där lilla extra. Men det är sjukt bra placerat. Ja, jäkligt snyggt.
Det måste vara jobbigt för domarna just tekningssituationen. Eller jobbigt. Svårbedömt.
Om du ska se 10 spelare samtidigt. Ja, liksom. Det är så sjukt svårt. Så nej, man får göra det man kan helt enkelt för att vinna.
Precis. Viktor Stråhle var ganska självkritisk efteråt. Pratade om att han absolut har materialet och att de borde ha tagit sig till final och ungefär sådär. Borde han vara självkritisk?
Han har väl gått i Mikko Manners skola, verkar det
som. Allt är hans fel.
Han skyddar laget, allt är hans fel. Det är väl klart att Björklöven hade hoppats på mer. Ja. Det kan vi inte säga någonting. Vems felet är, jag tror väl att det här är ett sätt naturligtvis att skydda laget. Och att så va. Det är svårt också att säga. Det beror på lite hur bra är Djurgården egentligen. Sköljer de Modo i finalen, då omvärderar vi Björklövens insats också lite grann. Så att det blir ju... Jag tror vi ska vänta lite grann och se. Jag tror som Skellefteå, hade inte de stött på Färjestad i kvarten förra året, så tror jag de hade gått väldigt långt. Det var nästan fiasko för att de åkte ut i kvarten. Så att vi kan väl vänta lite med hans dom där. Men det vi vet är att de har 3 år till, tror jag, med Stråhle där. Så att, 26 tror jag han förlängde till faktiskt. Så att, det kommer att bli i alla fall mycket Viktor Stråhle där. Han behöver få...
Fåning på det där laget.
Det är live tv.
Ja, det är perfekt.
Ja, nu kan du fortsätta.
Jag var med snabba kassan. Jag tycker vi väntar lite med domen på Stråhle och även på laget. Det är lite samma sak. Vi vet inte riktigt hur bra Djurgården är.
Intressant det där, hur man kan liksom, alltså egentligen bara beroende på hur det går senare, omvärdera en hel prestation. Alltså det är ändå, så är det ju, alltså baserat på dem man blev utslagna mot liksom prestation över hela säsongen.
Det är
bra insikt.
3 raka finaler utan avancemang för Löven. Jag var inne på det lite kort här. Och nu då ett uttåg i en jäkla tuff semifinal mot Djurgården. Lätt att känna empati med Lövens supportrar.
Ja,
alltså det är ju
verkligen.
Det är ju 4 raka liksom, vad ska man säga, slut som man givetvis inte hade hoppats på. Mm. Man är liksom nära men inte ända fram.
Får någon stödgrupp med Leksands supportrarna. Ja. Kan lära dem ett och annat.
Ja, exakt. De rutinerade. Vi ska prata upp finalen mellan Modo och Björklöven mer framöver såklart. Men vad tror ni spontant om Djurgårdens chanser mot Modo, Patrik?
Jag måste säga att jag är imponerad av det jag har sett nu i spelet mellan Djurgården och Björklöven. Där Djurgården har gjort otroligt bra. Jag måste säga att jag tycker att Björklöven har gjort det bra också, men de förlorar mot ett bättre lag. Och hur just kombinationen av deras rutinerade spelare och de mindre spelarna tillsammans jobbar jäkligt hårt och tävlar superbra. Alltså. Så jag tror att Djurgården har en god chans. Jag tror att det blir tufft för Modo. Men man vet aldrig, det är en ny match, ny omgång igen. Då, så det blir svårt att säga. Men jag tror att Djurgården har en god chans att gå hela vägen.
Mm. Ja, det är ju 1:an mot 4:an, va? Ja, blir det. Vad tror du, Hans? Ska man kasta omkull vad vi såg i grundserien? Det är ju liksom, det är helt nytt nu på något sätt.
Ja, det är precis som jag säger. 2 saker man har lärt sig genom åren är väl att titta inte på försäsongen och jämföra inte matchserien med varandra. Det brukar vara en nitlott. Så att jag tror att det blir en helt ny grej. Alltså Modo har ju trots allt haft en väldigt behaglig resa. Det vore ju konstigt om de inte kan profitera på det på något sätt. För Modo blir nog viktigt att försöka pressa det här så långt det går. Pressa Djurgården varje närkamp, varje byte. För att liksom i match 6 eller match 7 då, förhoppningsvis kunna dra nytta av. För nu i början tror jag att Djurgården säkert kommer att ha nytta av att de har spelat väldigt tuffa matcher.
Nej, exakt.
Flyga in i den här serien lite grann va. Men förmodligen är det nog att se det här liksom på en
en lång resa, vilket alla slutspelserier egentligen är. Det handlar ju faktiskt om att vara först i fyra. Och som vi var inne på, Djurgården-Björklöven, det är ett nötande över 6-7 matcher, och sen gäller det att vara starkast på slutet där. Så att jag har inte landat i något tips här.
Nej, det borde jag. Det är svårt. På något sjukt sätt känns det också som att det känns nästan som att Djurgården är favorit. Där enligt många då, även om Mora hade liksom 4-0 i sin semi mot Mora.
Men jag tror att det igen blir så här att man bara, men shit, den här matchen har varit SHL-klass. Och de har spelat så bra. Och sen så dammade Modo av Mora i fyra raka liksom. Och den var blek och sådär. Så det gör man det misstaget att jämföra matchserier.
Man ska blir passa
att
man, sig för det.
Ja, men å andra sidan, precis som du är inne på, jag tror att Modo har liksom fått vila upp sig nu. De har kommit ner i varv, har fått träna lite. Det finns både positiva och negativa aspekter med det. Djurgårdens resa är desto tuffare, samtidigt som de då är stålsatta på ett sätt som kanske inte Modo är. Liksom är beredda på uppgiften lite mer än vad Modo eventuellt är.
Sen har ju ändå Djurgården haft många, tidigare säsonger så har Djurgården haft många spelare borta som nu är tillbaka. Så det är delvis inte ett nytt lag, men ett ganska förnyat lag då, kan man säga, nu så kommer in i slutspelet. Och det är väl också en stor skillnad. Även fast Modo också haft några spelare skadade. De har haft centersidan skadade och sådär.
Sen ska vi väl vara ärlig och säga att liksom försvarsspelet och vissa individuella initiativ i den här matchserien har ju kanske inte varit SHL-mässigt, om jag ska vara helt ärlig. Det har ju varit frejdigt, det har ju liksom varit mycket mål, det har varit roligt att titta på. Men vi ska väl också vara lite kritiska mot att det har varit en hel del slarv också.
Ja, absolut. Det finns ju delar att förbättra för Johan.
Det gör
så,
det.
Så enkelt är det ju.
Absolut. Och de har ju en backsida som jag tycker är ett litet frågetecken. Och där tror jag väl att Modo måste sätta in mycket kraft på och liksom försöka störa dem så mycket det går.
Jag nämnde skador. Djurgården har haft några sådana på sin målvaktssida. Myrenberg har ju fått kliva in här som någon slags tredje målvakt. Vad tänker du om hela den här soppan som gammal keeper?
Ja, alltså först är det otroligt tufft att få två målvakter skadade i de här slutspurten nu då. Men jag måste säga att Myrenbergs kommer in och gör det jättebra, och det här gör ju honom värsta chansen att visa upp sig också. Så jag tror att han är full av energi liksom och vill visa vad han kan, och gjort det superbra sedan han kom in. Så jag tror att de kan nog vara ganska lugna. Jag tror Myrenberg kommer fortsätta spela bra.
Märklig säsong för honom. Verkligen stått i skuggan av Högberg i Linköping och nu kastas verkligen in i hetluften.
Ja, han har ingen lätt konkurrens i Linköping. Högberg som har gjort en kanonsäsong dessutom. Men nu får han ju chansen och den har ju tagit så här långt tycker jag. Så det känns, jag tror att han kommer att göra det här bra.
Skulle ha kört på Myrenberg om Galajda är tillbaka. Lindbom tror jag väl kanske är tufft.
Det känns väldigt klart, va?
Men Galajda känns väl kanske som att det var en järntrappa eller någonting. Om jag ska spekulera. Så han borde ju vara. Skulle du ha kört på Myrenberg då?
Jag skulle inte ha bytt när jag skulle ha kört på Myrenberg. Utan tvekan. Alltså, han har kommit in bra nu. Kommit in flowet. Man ser laget tillsammans håller ihop ett bra sätt. Även fast de har vissa svackor naturligtvis i försvarsspelet som du var inne på. Så tycker jag att de ändå spelar bra tillsammans med honom. Så jag tror inte att de skulle. Jag skulle inte byta. Jag hoppas inte Garpenlöv gör det.
Men där har ju Modo, alltså Gullevska har ju varit jättebra i slutspelet här och verkar vara en målvakt också som steppar upp i de här tuffa lägena. Så att det är klart, Myrenberg har ju en tuff resa. Han har ju kommit in lite grann, inkastad bara. Men nu ska han göra en riktigt bra matchserie, men vi får se. Men spontant kan vi känna att där har väl bör Modo ha ett
lite övertag. Christers, liksom svensk hockeys bästa förnamn har han i alla fall också mot målvakten. Hans, du bevakar ju extremt mycket hockey. Speciellt kanske just nu. Hur många restimmar blir det under slutspelet?
Jag har faktiskt inte räknat dem, om jag ska vara helt ärlig. Men det blir väldigt, väldigt mycket i alla fall. Nu har vi väl fördelen med slutspelet att du kan sätta ihop ganska bra reserutter.
Just det.
Det är matcher varje dag, och håller du till i södra Sverige så är avstånden ganska korta och sådär. Så sätt har det varit ganska bra slutspel för mig. Jag hade ju några år där jag körde väldigt mycket Norrland. Och då är det ju lite längre resor. Och inte lika många lag heller. Så att där kan det ju bli något glapp ibland. Så sätt har det varit ett bra slutspel. Men det är klart att det blir ju många resor.
Men hur ser en match ut för dig? Det är ju intressant med förberedelser och sen så hur du faktiskt bevakar det liksom rent praktiskt.
Ja, alltså oftast reser man ju, man kanske lämnar 11-12 tiden där stället man är, och sen reser man 3-4 timmar ungefär oftast då, och sen så tar man in på ett nytt hotell och sen så äter man lite mat vid 5 någonting och sen går man till arenan.
Ja,
oftast åker man ju tåg där, jag försöker åka mycket tåg, och då kan man ju förbereda ganska mycket på tåget inför nästa match då. För det gäller ju på något sätt att landa i, nu var jag i Växjö-Frölunda igår, nu ska jag till Örebro och se Skellefteå, det gäller ju liksom att man kommer in i modet och sätter sig in i... Man kanske inte är den som sett den matchen innan. Nej. För man har jobbat med en annan match. Då. Så att det gäller ju att liksom ställa in hjärnan på att nu är det Örebro-Skellefteå och förutsättningarna och sådär. Så det brukar jag väl lägga den tid som är över på. Mm.
Många spelare vilar ju liksom någon timme under matchdag. Gör du det också?
Nej, jag är jättedålig på det.
Lockande när man tar in på ett härligt hotell och ser den där nybäddade sängen och sådär.
Ja, exakt.
Starkt.
Ja, man vill liksom vara lite on the edge. Ja, man vill vara lite on the edge. Man vill inte slöa till. Liksom. Så att, man vill inte ha det för bra. Man ska vara lite sådär lite småförbannad.
Kort stubin.
Ja, exakt. Det blir bättre. Ja. Jag gick ju hit utan att käka frukost också. Så, att, så ja. Jag är liksom...
Ja, nej, det känns lite småirriterande. Ja. Nej, jag skojar bara.
Tack.
Nej, då. Var i SHL tycker du man har bäst pressfika?
Ja, det var en bra fråga faktiskt.
Ja,
det är ju väldigt, det är väldigt, väldigt lika. Det är ju korv med bröd som är grejen på 9 av 10 arenor.
Det är ganska bra, så korv med bröd är väldigt gott.
Ja. Så att min, liksom, om man nu ska kalla det för rutin, alltså att jag blir lite rutinerad, det är att försöka äta ordentligt innan jag går dit. Mm. För att lever du på korv och bröd, det blir inget bra. Varken mentalt eller fysiskt. Jag brukar faktiskt försöka se till, det är också en sån grej som jag försöker vara lite noga med, att jag försöker äta ordentligt över 5:30 innan jag går till arenan. Mm.
Mm. Ganska likt spelarrutinen. De är lite tidigare, men jag tänker det.
För att man ska passa sig för korv med brödfällan. den blir inget bra. Du tröttnar fort på den.
Ja, och, ingen gång, men sen är det några matcher i slutspelet.
Sen brukar jag faktiskt slutspel kunna ta en korv med bröd då, för man vet aldrig om det blir för länge.
Du behöver man förlängning, då måste man fylla på.
Ja, fyller på ifall att det blir förlängning.
Vid riktigt långa förlängningar brukar inte spelarna få pizza då?
Absolut. Så det är ju alltså att inte liksom dippa där efter att ha hållit på i 4 timmar. Liksom.
Du vet när du ser när jag är uppe på pressläktaren. Mm. Delas ut korv med bröd. Hej vilt. Vilket är ditt starkaste intryck av slutspelet så här långt? I och med att du liksom fått vara runt en hel del och sådär. Och kanske sett mer än de flesta andra har fått göra på nära håll.
Så det är ju svårt att komma runt Joel Lundqvists resa på något sätt. Va? Det har ju varit kanske den som man har följt med störst intresse. Vad kommer den att ta vägen? Kommer den liksom att leda ända till ett guld? Tänker man få avsluta med att lyfta pokalen i Skandinavium och så vidare. Så att där har det ju varit den resan snackis, tycker jag. Den snack, ja. För man har inte vetat riktigt. Och så blev det ju liksom kanske inte alls det man hade förväntat sig att det skulle bli. Så, att det är jättesova. Men den dramatiken runt det där har ju varit. För man tänkte, tar det slut redan mot Färjestad? Där det ska ta slut när jag gick vidare där. Mm. Ja, det var chans mot Växjö här också. Det kanske blir en final. Liksom, och så var det alltså, värsta antiklimax. Jag kanske inte ska ta upp det med dig. Så vi kanske
var det här är redan bearbetat.
Nej, men det måste jag nog svara så här på uppstöds. Så säger jag nog att det är min starkaste hittills. Mm.
Var du på plats i Skandinavien?
Jag var ju inte det. Nej, tyvärr. Höll jag på att säga, eller vad man ska säga.
Ja.
Men, jag vet inte, men jag hade annan bemanning där.
Mm. Du utgår ju från Gävle. Mm. Vad tror du om Brynäs möjligheter att utmana direkt på samma sätt som HV gjorde förra säsongen och Djurgården ändå har gjort i år, får man väl säga nu då, när de ändå är i final?
Ja, alltså det enda jag vet om Brynäs är att jag vet ingenting om Brynäs. Nej. Alltså alla frågar om det där. Och den här 6 åren som har varit nu efter finalen 2017, det går ju att skriva en bok eller en dokumentär eller vad som helst om det. Alltså, det enda man vet
med Brynäs... Turbulent är ett understatement.
Ja, det enda man vet med Brynäs är att man inget vet egentligen. Va? Och jag tror att jag vet att det är en jättetuff resa de ska ut på.
Ja.
Mm. Man tyckte att HV hade the perfect season förra året med allting. Ändå man var ytterst nära mot Björklöven och åka dit i match 6. Och man hade inte vunnit match 7, det kan jag säga. För jag var på match 5 där och såg dem balla ur helt där och var jättenervösa. Så att de har en jättetuff resa för sig. De har ju inte gjort speciellt bra resor de senaste 5-6 åren. Vad talar för att man gör en kanonresa nästa år? Ja. Inte mycket egentligen. Men jag tror att de har en otroligt tuff utmaning. Och titta på Björklöven som har försökt 4 gånger här.
Ja. Men vad säger du om de värvningarna som gjort hittills då, både på spelar- och ledarsidan?
Alltså det går ju att tycka olika om det där. Ja, förlängningar, precis. Ja. Alltså det går ju att tycka olika saker om det där. Man kan ju dels vända det till att de här spelarna har ju inte lyft Brynäs sportsligt under de här åren.
Mm.
Samtidigt, vad är alternativet om de inte skriver med de här? Vilka ska de skriva med då? Några utländska chansningar? Jag tror inte det är så många svenska jätteduktiga spelare som vill komma till Brynäs och spela allsvensk hockey. Så att jag tror att man...
Ska man se din kvalitet är det svårt att få bättre spelare än Rudin, Bertilsson, Kinnvall. Alltså det är svårt att få bättre spelare.
Ja, i hockeyallsvenskan.
Ja, exakt.
Ja. Och i det läget de var ju nu, det gäller ju att liksom fatta beslut ganska fort där vilken väg man ska gå med lagbygget. Mm. Och det är klart att det här, jag tror inte att det försämrar chansen att få dit flera spelare heller när man liksom har visat att de här fem blir kvar här. Det här är vår stomme liksom. Jag tror också att det blir lättare att locka till sig andra spelare. Så att jag tror att man, det var väl det läget man var, så tror jag att det var för lockande för att liksom tacka nej till de här spelarna när de visade att de var sugen och var kvar. Sen om det blir bra, de har ju kroppar som är ganska illa, de har haft mycket skadeproblem, både Bertilsson och Rudin och sådär, så vi får ju se, för det är ju viktigt också att de spelar.
Jag har rätt ut på tiden med det här att presentera tränare. Det kändes som att det var på gång länge, men nu har det varit tyst.
Ja, men det är nog klart så, tror jag. Däremot tror jag att Hjälstedt har ju varit i ett sug där och de har väl spelat klart här nu. Så att nu kommer man väl att gå ut med de rapporter jag får. Och som är rapporterat som tidigare så är det ju han och Ove Molin som kommer att leda ihop med troligtvis en tredje.
Jag har bara noterat att Brynäs-supporterna verkar lite otåliga. Och det kan man ju förstå.
De är ganska otåliga i grund och botten, så det är inget nytt där. Det ska värvas varenda vecka där under grundserien också. De har ju lite förhoppningar om att det här med värvningar är det som löser alla problem i världen.
Där är de nog inte unika.
Nej, det är
supportrar tenderar att ha en extrem liksom övertro på att plocka in spelare är nyckeln till allt.
Ja, och att det finns en uppsjö av kvalitetsspelare som bara går in och förstärker laget mitt under säsong.
Ja, precis. Ja. Inför deadline i år var det ju riktigt hett. Det kryllade av kvalitetsspelare.
Exakt.
Säger jag är ironisk. För det fanns inte så mycket. Du har själv spelat bland annat i Norge.
Ja.
Hur går man från att vara norsk spelare, eller norsk spelare har du inte, men du spelar i norska ligan, till att bli hockeyreporter?
Ja, det finns ingen röd tråd överhuvudtaget där. Men jag spelade på den tiden när Patrik spelade också. Så då jobbar man ju lite på sidan om och sådär. Och jag jobbar väl halvtid i Norge bland annat och, som snickare och sådär. Mest för att det var ju ett lämpligt jobb att ha när man höll på att spela hockey och så. Det var ju
snickar-aura.
Ja, tack.
Jag
gick från snickare och hockeyspelare till att bli kvällstidningsreporter. Ja. Så det är ju en speciell resa. Men när jag slutade med hockey så kände jag att nu finns det ju möjlighet att jobba kvällar och helger. Eller vad. Men det blir en annan möjlighet att välja ett annat typ av jobb. Mm. Då kände jag väl att fundera på vad jag ville göra och sådär. Men jag kände väl att jag ville väl hålla på med idrott. Men jag ville väl bort från omklädningsrummet lite grann. Då, liksom. Inte bara någon inom hockeyn rent sådär. Då var det väl med sportreporter. Jag tänkte, jag testar det. Och så var det väl, det föll väl ut. Jag tyckte det var roligt och de jag skrev och tyckte det var okej.
På den vägen gick det och blir det lite på uppstuds. Idag känns det som ett drömjobb som liksom en av 50 som vill ha det lyckas landa.
Ja,
jag ville alltid bli sportreporter när jag var liten. Jag ville verkligen bli journalist och jag tyckte det kändes så himla kul. Sen blev det inte så, men det låter ju verkligen som ett otroligt givande jobb. Slitsamt ibland, men kul.
Ja, nej men absolut. Och har man driv och brinn och verkligen vill bli det, så tror jag att det finns möjligheter idag också att bli det. Alltså det finns platser att fylla för en ung, driven reporter. Så att är det någon där ute som verkligen vill det här så kör. Men du måste vara beredd att jobba för baskat hårt.
Ja, jag kan tänka mig det.
Så är det.
Vi hade med Marcus Larsson som också jobbar på Aftonbladet tidigare här, om det var förra veckan eller när det var. Han var lite avundsjuk på er som jobbar med sport, för att det finns en sån tydlighet inom sporten. Någon vinner, någon förlorar. Inom musik är det bara luddigt.
Ja, exakt. Han sa så här att i musik så skriver man alltid till de som förlorar, men i hockey går det ut på att vinna.
Ja, just det. Något sånt där,
en väldigt filosofisk.
Jag tyckte det var kul liksom, parallell.
Ja. Nej, verkligen.
Älskar du sporten eller är det bara ett jobb?
Nej, men det är klart jag älskar den. Men sen så blir väl... Alltså jag tittade ju på mycket mer sport tidigare. Alltså det var ju liksom en avkoppling att kolla på Champions League eller vad det kan vara, eller skidor eller någonting. Så där har jag ju definitivt tappat mycket i det. Jag tittar väldigt, väldigt lite på sport när jag liksom är ledig. Mm. Däremot tittar jag liksom, det blir mycket hockey även när jag är ledig och tittar mest för sitt jobb. Men jag kopplar aldrig av med idrott på det sättet. Och det är lite en sorg på ett sätt. För att förut när man snickrade och spelade hockey så var det liksom att få lägga sig 8:15 och kolla en Champions League-match. Ja, jag bodde ju i Norge och Rosenborg var ju grym på den tiden. Och jag kunde ju liksom allt om Rosenborg och liksom såg alla matcher med dem och tyckte liksom det var mitt sätt att koppla av. Ja. Nu är det precis raka motsatsen. Liksom. Jag ligger inte och lyssnar på sportpoddar på kvällen innan lägger mig typ ungefär.
Jag får lite ont i hjärtat.
Ja. Ja. Nej, men då hade man väl blivit helt förstörd antagligen. Ja. Om det var både liksom superintresse och jobb. Ni skriver mycket silly på Sportbladet, alltså kring värvningar och sådär. Mm. Och Sportbladet är ganska duktiga på att vara i framkant när det gäller att avslöja vad som kommer hända framgent och sådär innan klubbarna går ut med det. Hur jobbar ni på den nyhetsfronten? För det är ju lite mystik kring det. Mm.
Ringa, ja. Skulle jag vilja säga. Det är ett hårt jobb. De kommer inte flygande till det som... utan du måste... Det är ett väldigt långt och mycket, mycket olika, alltså kontakt med folk, samtal med folk. Ibland kommer någonting och de kommer de mest oväntade vägar kan jag också säga. Många tror att det liksom alla nyheter kommer på samma sätt och sådär och så funkar det inte. Utan du måste liksom ha örat mot rälsen och lägga mycket tid på det. Det är väl liksom det man kan säga.
Har ni någon tipstelefon?
Ja, vi har en tipstelefon faktiskt. Jag vet inte om det är telefon längre om det är sånt mail, men jag är väldigt långt ifrån den på något sätt. Ibland kan det komma
känns inte som det är den som folk använder.
Nej, och det kan ju vara högt och brett och sådär också vad det är för tips. Men någon gång har man fått någon sån här skärmdump att det har kommit in något tips till redaktionen då, så där kan ni kolla upp det här typ. Liksom, sådär. Och det, ja, någon gång har det väl stämt också, men många gånger så är det ju, och det är väl den svårigheten är väl att få saker liksom bekräftade. Det är otroligt mycket rykten alltså, både högt och lågt. Kan jag säga. Alltså det är just att sålla i den där, för många anser att de vet exakt vart den spelaren ska eller vem som ska vara då, men det är ju väldigt sällan det stämmer.
Det kan gå igång väldigt fort, alltså, det räcker ju att det står liksom en utlandsregistrerad bil i närheten av Husqvarna Garden så ska HV signa någon liksom, utländsk superstjärna. Ja. Tror folk.
Ja. Mm. Eller någon som följer någon på Instagram eller någonting sånt här. Det är det senaste nu i alla
fall. Det är längre, just det. Den här spelarens kusin har börjat följa Klubb X på Instagram. Ja. Vilken av era bomber är du mest nöjd med under säsongen som gått?
Ja, den har jag inte tänkt igenom, men spontant så kom ju Rydahl upp i alla fall, att Gustav Rydahl väl i Frölunda då, före Färjestad. Den är vi ganska nöjd med. Ja. Så att den tyckte jag satt bra. Ja, vi köper den. Ja. Jag kan säkert vara någon annan. Men
den var ju ganska rejäl. Alltså,
det var en rivalitet mellan klubbar, det var en tidigare kapten som väljer Frölunda och sådär. Så att den satt bra.
Det känns väl rimligt. Vad tror du inför nu i sommar då? Vad tror du kommer vara mest action?
Det är väl mycket troligt att det blir det laget som går upp då. Om jag ska svara så. Mm. Om du tänker på ett specifikt lag.
Ja.
Ja. Nej, men det känns som att det laget som går upp kanske kommer att hända mest i.
Oskarshamn har en liten uppgift framför sig. Ersätta en viss finländare.
Men det har ju de alltid, höll jag på att säga. De lyckas ju alltid.
Det är därför det blir kul.
De har ju varit bäst i klassen på det där.
Vem ska göra 60 poäng den här säsongen?
Ja, de hittar säkert någon.
SM-finalen ska vi kika lite på. Den börjar ju på lördag. Är mellan Växjö och Skellefteå. Det kommer börja i Småland. De här lagen möttes i final 2018.
Finns det något spöke?
Ja. Då var ju Växjö med sånt där. Det är liksom 5 år sedan. Det betyder väl ingenting nu?
Nej.
Vad tror du?
Nej, det tror jag inte.
Men det kommer snackas om det.
Det kommer snackas om det, men jag tror inte det kommer betyda någonting.
Nej.
Det är två jättebra lag alltså, som möts här och...
Ja, nu har de förvisso haft ett par spelare som har spelat så många säsonger i respektive lag, så några möts ju igen.
Ja,
men det är ändå hög omsättning på spelarna. Nya tränare är det väl. Mm. Robban Olsson var inte med då.
Nej.
Så att, så det kommer bli spännande. Men vi har pratat lite om det tidigare. Det är två ganska olika lag som möts. Får se vilken taktik som tar ut vilken. Mm. Skellefteå med fart och Växjö med en jäkligt stark defensiv. Ja.
Jag tror inte man ska snöa in allt för mycket på liksom, historik, men det är nog ganska intressanta siffror under 2000-talet. Mm. Skellefteå har varit i 7 finaler, tagit 2 SM-guld. Växjö har varit i 3 finaler, tagit 3 SM-guld. Mm. Så de har ju lite olika liksom, finalutdelning. Ja, blir intressant. Vilka tror du blir nycklarna i den här finalen, Obris?
Det kommer ju bli en kamp om hur matcherna ska spelas. Och där är ju Växjö bäst i klassen på alla sätt och vis. De får ju alltid matcherna dit de vill. Mm. Och jag har svårt att se att de inte får det nu också.
Så det ju styra tempot som satte redan under samma allan.
Och det är ju nästan ännu mer utpräglat nu med Jönsson, känner jag. Jag känner att Växjö är ännu mer kontrollerat nu än vad man var med Sam. Mm. Den största skillnaden med Jönsson. Alltså det, och jag tror att det kommer att spelas på Växjös villkor. Till och med Frölunda började spela Växjö-hockey liksom ett tag där, kändes det som, under den matchserien. Och de blir ju aldrig stressade. Liksom, utan de får dem alltid matcherna dit de vill. Så att jag tror att vilken matchbild det blir, jag tror att det kommer att bli på Växjös villkor. Och jag tror att Växjö kommer att vinna.
Mm. Känner du igen med det vi har med oss på länk nu?
Det är ju jag om inte annat.
Det är inte Robert Olsson.
Martin Lundberg.
Martin Lundberg från Växjö Lakers. Hur är läget, Martin?
Det är bra. Hur är det själv?
Jo då, vi har det alldeles utmärkt här. Vi sitter och snackar upp den lilla finalen ni ska spela här snart. Har liksom pulsen efter kvart och semi hunnit lägga sig?
Ja, men det tycker jag. Vi har fått 2 lediga dagar här så att vi ska börja om och träna idag. Börja ladda upp inför finalen här.
Mm. Du har ju smått otroliga siffror. Vilken SM-final i ordningen blir det här för dig?
Nummer 5.
Ja.
Det är chansen på 50 guldet. 9:e finalen.
Ja, exakt. 9:e SM-finalen, chansen på 50 guldet.
Tydligen bara guld som räknas i Martins huvud.
Ja, exakt. Men du, hur fasen har det blivit så här? Det är ju smått otroliga siffror. Jag menar, du har inte ens... Så jäkla gammal är du inte ens.
Ja, men lite till åren börjar man bli. Man har ju tappat håret också och sådär. Så att man är inte ung längre.
Ska man inte göra det liksom efter 8 SM-finaler?
Ja, kanske. Det kanske man ska göra. Nej, men... vad frågan är, så jag glömde bort.
Hur tusan det har kunnat bli så här? Det är ju smått sensationella siffror. Chans på ett 50 SM-guld.
Ja, nej, men jag har ju spelat i 2 bra föreningar och fått möjlighet att vara med i jättebra lag sådär. Så att det är väl den största anledningen.
Mm. Jag och Martin är födda samma år, 1990. Det är aningen ångestladdat. Själv sitter man här och försöker höra igång ett liksom, okej hockeyprogram. Man ska spela sin 9:e SM-final. Vad tror du om era möjligheter att göra något bra av det här då? Ni vann ju grundserien, Skellefteå kom 2.
Ja, jag skulle väl säga att det är 50-50. Det känns ju som att det har varit sjukt jämnt. Alltså, hela SHL i år och även slutspelet har det varit tajta matchserier. Så att skulle bli förvånad om det inte blev något annat nu i finalen.
Mm. Du, vi har tidigare pratat i tidigare program om att ni var ju lite illa ute där mot Frölunda ändå. De hade 2-1 ledning mot er, men sen kändes det som att ni bara liksom satt in en extra växel. Var det någonting ni hittade där, kände du?
Ja, det vet jag. Vi var lilla ute mot Luleå också. Spelade match 7 där. Men som jag sa så tycker jag att SHL i år har varit så pass jämnt och det tycker jag även slutspelet har visat att det har ju varit många match 7 i kvartsfinalen och det var målsnålt och tajta matcher i semifinalen också, både Skellefteå, Örebro och Växjö, Frölunda, så att det har varit otroligt små marginaler i slutspelet i år.
Mm. Nu gör du ju din, vad blir det, 6:e säsong eller något sånt där i Växjö och har ju ännu fler sen tidigare i Skellefteå. Hur speciellt är det för dig att möta just Skellefteå?
Ja, men det är klart, det är speciellt väl i sticker väl ut jämfört med ett andra lag så där. Jag har ju familj och vänner uppe i Skellefteå sådär, så att det gör det ju speciellt.
Du missade ju några matcher under semifinalen, var visserligen tillbaka i den sista. Hur mår kroppen efter kvart och semifinal?
Ja, men jag tycker jag mår bra nu. Vi har fått två dagars vila här, för att det var välbehövligt. Det känns som en evighet här i slutspelstider.
Många har ju pratat om skiftet mellan Sam Hallams Växjö och Jörgen Jönssons. Och jag tycker inte man ser jättestor skillnad liksom spelmässigt, men du sitter ändå på lite annan information kanske. Vad skulle du säga är största skillnaden mellan Sam Hallan och Jörgen Jönssons spelstil?
Nej, men som du säger så har vi egentligen inte ändrat så mycket. Vi ändrar lite små grejer så där, men spelsystemet är väl kanske någonting som liksom Evertsson och Fredde Hellegren har varit med länge. Det är ju liksom någonting som föreningen har kanske. Sen är de ju helt olika som personer så där, så att det är väl där det största skillnaden är.
Vill du utveckla det lite? Eller på vilket sätt är de olika som personer?
Ja, men Jörgen är ju väldigt glad, positiv. Han är ju en genomsnäll människa som dock kan brinna av. Men det är inte så ofta, men när han väl brinner av så gör han det ordentligt.
Martin Lundberg, stort tack för att du var med här i Hockeymorgon. Och lycka till i den här SM-finalen som sagt drar igång på lördag. Tack så mycket!
Tack så mycket.
Tack.
Han är inte den mest skrytsamma personen. Nej. Kan man inte säga. Men det är ju smått, som jag var inne på, sensationella siffror.
Ja, verkligen.
Nionde SM-finalen.
Nej, imponerande.
Ja. Ja. Och även han är bara 32 år.
Hur många seniorår har han gjort?
Ja, hur många blir det om han är 32? Är det, ja, men det blir väl något sådär
20 då? Ja, minst.
12. Ja, 8-9 finaler, det är ganska bra för oss.
Ja, exakt. Han vet knappt hur det känns att inte vara i final.
Nej, men alltså, lite så är det ju. Han har ju spelat i två lag som varit väldigt, väldigt bra under de här åren. Först Skellefteå som väl var i, de har blivit 6 finaler på 7 år eller något sånt där, va?
Mm. Ja, precis.
Något åt det hållet. Och sen nu då Växjö som ju... Det har gått ganska bra.
Ja.
Jag tror det var 6 raka finaler, va?
Ja, det var det.
7-8 år.
Ja, exakt.
Helt otroligt.
Smått sanslöst.
Det är imponerande.
Ja, jag tänker att Växjö säkert ville...
7 finaler på 8 år var det.
Ja, ja, men värva en sån spelare med den liksom erfarenheten. Och sen är det svårt. Man ställer frågan och det är så himla svårt att veta varför är man i de SM-finalerna. Men någonting i den erfarenheten gör ju liksom att man får någon slags edge i de här avgörande matcherna, även om man kanske inte vet exakt vad det är.
Ja.
Men liksom tar beslut på isen som kan vara direkt avgörande. Mm. Eftersom vi pratar om de här berömda marginalerna hela tiden.
Ja,
men då spelar ju den här typen av erfarenhet in jättemycket. Jämfört med om du har någon som spelar sin första SM-final.
Ja, verkligen.
Och eller liksom vägen dit. Hur orkar man som Växjö hela tiden vara så där bra och ligga och nöta på och liksom vinna när det gäller i sista sekund?
Mm. Det känns ju, efter att Skellefteå hade de här 7 finalerna på 8 år så vande man ju sig på något sätt vid att de alltid var där framme. Men nu har de inte varit i en SM-final sedan 2018, tror jag det är. Alltså det måste finnas ett jäkla sug nu uppe i Skellefteå att få en riktig, riktig framgång.
Ja, och som du säger, gulden har ju inte varit så jättemånga sett till finalerna. Där, så att jag tror att man brinner verkligen efter ett nytt guld där uppe. Det har jag märkt också på gruppen. Jag har ju följt Skellefteå en del under slutspelet och det har ju varit väldigt, väldigt fokuserat. Ja. Om man nu ska vara positiv, på ett positivt sätt. Mm. Så de har liksom inte varit de mest lättjobbade under det här slutspelet.
Ja, okej, okay. Det var ett fint sätt att uttrycka det på.
Alltså inte så, men man har märkt verkligen att de har gått in i bubblan. Jag tror till och med att det var något det här att de slängde väl ut Seymour till och med, tror jag.
Ja,
första matchen fick lite backning på det där. Ja. Så att de kanske drog det ett steg lite långt. Men att det har varit en tydlig strategi från dem att det här ingenting ska få störa utifrån. Det har varit ganska uppenbart.
Vi pratade ju om det om Joel Lundqvist tidigare, att det var en snackis om han skulle få avsluta sin karriär med ett SM-guld. En som väl kanske har möjligheten att göra det är Jocke Lindström. Han är 39 bast. Och ja, en del lutar väl åt att det är det sista han gör. Det ska man väl kanske inte spekulera i, men det kan vara så i alla fall.
Jag tror att vinner om guld så tror jag att det är det sista han gör. Definitivt.
Ja, exakt.
Så det tror jag att han vill avsluta. Ja. Och det tror jag var den stora drivkraften att han spelade en säsong till också. Att verkligen ge det chansen. Mm. Och Skellefteå har ju verkligen laget för att göra det. Man har erfarenheten i klubben att göra det. Man har målvakten för att göra det. Mm. Så det är mycket som talar för Skellefteå. Det är ju bara det här jobbiga Växjö som står emot dem. Jag vägrar snart tippa emot dem längre för att de
det skiter sig alltid ändå om
man gör det. De är ju, liksom, de är ju fantastiska att vinna matcher. Det går inte att säga något annat. Nej. Sen kan man ju sitta där och ha synpunkter på hur det ser ut och hur de spelar och sådär. Och att det är mycket flashigare lag. Det finns mycket flashigare lag och så. Men de är bäst på att vinna.
Ja, exakt.
Men någon ljuspunkt för Skellefteå ändå tycker jag är att de har varit segstartade både mot Rögle och mot Örebro nu. Men sen så har de ändå anpassat sitt spel tycker jag till hur motståndarna har spelat. Och sista matchen mot Örebro, då fick de ju verkligen dem dit de ville. De kom knappt liksom igenom mittzon och de ställde upp i ett fantastiskt styrspel på något sätt. Och kan de göra det?
Oj,
oj, oj. Det som Joel Lundqvist och Simon vi. Någon B-version utav det. Det gick så där. Nej, men då, vad var jag? Jo, men då om de kan få liksom göra samma sak med Växjö, scouta dem på rätt sätt och liksom försöka då få dem dit de vill istället för att Växjö får styra matchbilden, vilket Skellefteå har visat prov på både mot Rögle och mot Örebro, så kan vi få en bra matchserie. Men vi får se om de lyckas.
Ja, känns tufft. Men jag tycker det är en intressant diskussion där som du var inne lite som du var inne lite på, Abris, att många tycker att Växjö spelar tråkigt. Och det kan man ju få tycka. Men jag tänker typ så här, för deras supportrar, då får de nog se hur jäkla tråkigt ut som helst. Ja. Så vidare de vinner. Och där är de ju fenomenala.
Ja, jag tror Evertsson skrattar nog hela vägen till pokalskåpet.
Exakt, precis så. Så där skiter man nog fullkomligt i det. Det är lite det här samma sak med Evertsson som... De har ju fått kritik genom åren, Växjö, det här om att de värvar mycket utifrån och sådär. Men där har han ju lite samma filosofi i det här att jag skiter vill om spelarna är från Alberta eller om de är från... Ja, Växjö. Vi vill vinna hockeymatcher. Det är en filosofi som kanske fler bör ta efter. Patrik.
Ja.
Spelade du i Bauer? Du heter ju Hofbauer. Man kan tänka sig att det rimmar ju ganska väl.
Ja, exakt. Precis, exakt. Jag hade i alla fall skridskor från Bauer.
Ja, du hade det.
Absolut.
Ja, men det
fanns inte så många alternativ på min tid. Bauer var ett bra alternativ.
Det känns skönt på något sätt att det var så.
Jag spelade så mycket i Bauer att du la till Hoff.
Ja, exakt. Precis, exakt.
Hette Patrik Hoff.
Exakt. Ja.
När du som hockeyälskare då har vi förstått kom in som vd för Svenska Spel så utökades ganska snart era samarbeten med SHL, Hockeyallsvenskan och SDHL. Är det en ren tillfällighet?
Ja, men det ska man inte säga och koppla min bakgrund till det. Det tror jag inte, utan jag är ganska mycket allätare eller idrott. Jag ser på väldigt mycket idrott och faktiskt innan nu vi gick in i det här med hockeyavtalet med Svenska Spel så såg jag nästan lite mer på fotboll på tv. Då. Så den kopplingen finns inte så starkt utan det var tillfälle som dök upp. Och det är så här, vi har en lång historik på Svenska Spel. Vi är inte Sveriges största idrottssponsor. Vi har varit där ganska länge och vi har jobbat med på förbundsnivå med hockeyn sedan 94. Så det är 29 år så det blir 30-årsjubileum nästa år.
Ja, det är lite stort.
Ja, precis. Så vi har ju en stark koppling till idrotten. Våra produkter har en stark koppling till idrotten. Och vi jobbar på förbundsnivå med fotboll, med hockey och med skidförbundet. Och vi jobbar på liganivå. Sen hade vi inte, vi hade ju avtal med hockeyn på liganivå förr i tiden. Sen försvann det här och sen hade vi kvar Allsvenskan ett tag. Sen försvann den också och då står vi utom i ligan och hade bara förbunden. Så dök den här möjligheten upp. Egentligen var det så att vi blev kontaktade också av ligorna och sa kan vi göra någonting tillsammans. Och då var det vissa förutsättningar som vi tyckte var viktiga när vi gick in i det här samarbetet. Och en sån sak var att man skulle äntligen satsa på damhockeyn.
Just det.
Och det var en viktig parameter. Och vi satt oss runt bordet med representanter för ligorna och vi var tydliga för våran sida att ska vi göra det här så vill vi ge prioritet till damhockeyn. Och alla var helt överens om att det var det vi skulle göra. Och då lyckades vi hitta fram till samarbete, vilket vi är otroligt glada för.
Ja, det är vi med. Ja. Verkligen. Men ni är ju huvudpartners till, och ligan heter ju Svenska Spel Damhockeyligan. Berätta lite mer liksom om... initiativen, strategin och liksom drivet från Svenska Spels håll gentemot SDHL då?
Exakt, men vi börjar med lite bredare perspektivet då, som har kommit ifrån där att vi är Sveriges största idrottssponsor och så här. Och med det kommer också ett format ansvar då, och vi började en satsning på damfotboll med Elitfotboll Dam då, som damallsvenskan, för ganska många år sedan. Och sa så att nu vill vi få till en förflyttning inom damidrotten, och vi vill fördela våra sponsringsmedel jämställt, det vill säga 50-50 då. Och då skulle vi gå in i hockeyn också då, så sa vi så att då skulle vi vilja göra samma flyttning inom hockeyn som vi faktiskt har hjälpt till med inom fotbollen. Mm. Och då kom den här satsningen upp med STHL då. Men det var en förutsättning för att få till det, var ju att få med oss de andra ligorna också, SHL och Hockeyallsvenskan då, på den diskussionen. Och det gjorde det otroligt lätt, ska jag säga. Alla hade samma syn där. Mm. Sen vill ju vi försöka lyfta damhockeyn i Sverige. Vi tycker ju att alla ska få samma förutsättningar för att lyckas med sin idrott. Oavsett om det är hockey, fotboll eller skidåkning eller vad det nu kan vara för någonting. Mm. Och då var det vissa parametrar som var viktiga. Det var att man skulle ge den här prioriteringen som jag sa, och att man skulle starta också en juniorliga och få bättre resurser till damhockeyn så man kunde bara bygga den ligan. Mm. Och sen vill ju vi att alla SHL-klubbarna ska ha ett damlag. Mm. Precis som ett herrlag. Mm. För det är en viktig samhällsutveckling att det finns i varje stad. Mm. Så det är en resa vi har påbörjat. Vi är bara ett år in på den. Mm. Och ska fortsätta. Och vi är otroligt engagerade i den frågan.
Kan ni ligga på där? Alltså mot SHL-klubbar som stor sponsor. Att vi tycker att ni ska ha damlag.
Jag tycker att det är helt naturligt idag faktiskt, att kanske för ett antal år sedan så var det inte så, men idag tycker jag, när jag pratar med alla klubbcheferna runt omkring i landet, så upplever jag att de har en satsning, och de har kommit lite olika långt då i sina satsningar. Mm. För nu ser vi ju, jag menar, nu var Skellefteå med i kvalserien på väg upp nu då, vi har Karlstad som har varit med, eller Färg som har varit med länge, vi har Frölunda som går upp nu, vi har Örebro som har bygga någonting, Växjö har ingenting ännu men är på gång att bygga damverksamhet, Rögle satsar, så många av de här starka varumärkena. För att ska vi lyckas med damhockeyn i Sverige och få fler flickor och tjejer att bara spela hockey, ja, då måste de här stora varumärkena ha ett representationslag. Och där ser vi ju att det som Luleå har gjort är ju fantastiskt bra. Det intresset som finns uppe i Luleå, det är ju häftigt att se finalen.
Ja, exakt.
Med så mycket folk. Det är coolt faktiskt. Även fast de vinner ganska enkelt med 3-0 i matcher, så är det ändå, det bygger någonting.
Ja, men det är en satsning som bär frukt och saknar motstycke. Så att det är klart att de vinner till slut. Det är svårt liksom att konkurrera med det. Mm. Både ur ett ekonomiskt perspektiv, men även liksom ur ett strategiskt perspektiv, hur de har byggt sin verksamhet. Ja. Men man kan ju prata mycket om jämställdhet ur liksom mjuka värdedrivare, och det är väl liksom jättebra också, det behövs, men många pratar ju numera om det ur ett affärsmässigt perspektiv. Hur ser ni på det?
Men vet du vad, det är i grund och botten ett affärsmässigt beslut. Mm. Vi ger inte bort saker, utan alla våra sponsoravtal som ingår finns en affärsmässighet i grunden.
Det är inte charity?
Nej, det är det inte, utan att det finns en affärsmässighet. Och vi ser ju att våra kunder uppskattar ju, och vi har kunder som är både damer och herrar, eller tjejer och killar då, som är över 18 naturligtvis, och de flesta över 20. Som en kund sa, de förväntar sig ju att vi också tar ett engagemang i både dam och herr, och inte bara den ena eller andra sidan. Och vi är med från allting från gräsrot till ungdom till elit. Mm. Vi vet ju hur viktig eliten är för att kunna få fler ungdomar, och vi vet hur viktig idrottsrörelsen är för att skapa ett robust och starkt samhälle. Mm. Superviktigt att få in alla ungdomar in i idrottsrörelse. Mm. Då behövs stjärnorna, och då behövs juniorverksamheten för att kunna få upp stjärnorna, men så behövs gräsroten och ungdomsrörelsen också för att få till det här. Och det här är otroligt magiskt, måste jag säga. Ja. Men det finns alltid ett affärsmässigt beslut.
Mm.
Allting vi gör räknar vi hem på. Mm. Och att driva damhockeyn ser vi framför oss att vi ska lyfta den så att den blir kommersiellt ännu starkare. Mm. Precis som man ser som sker med fotbollen nu. Mm. Vi vill att hockeyn ska komma precis på samma sätt som fotbollen. Titta på landslagsnivået nu på fotbollen. Mm. Vi vill att tjejerna ska komma dit också på den sidan. Och det kommer skapa ett kommersiellt värde. Mm. Sen har vi möjligheten, skulle jag vilja säga, med det ägarskapet vi har. Vi ägs av staten, så jag tror vi har möjlighet att kunna vara lite mer tidigt ute än andra. Vi behöver inte ha samma återbetalning på en gång.
Nej.
Vi kan ha mer långsiktighet. Och det är en fördel som vi har. Mm. Men vi ställer ju krav på våra partners, och vi förväntar oss för avkastning på de investeringarna som vi gör. Mm. Och vi har förväntningar på STHL också att man ska lyfta. Vi har förväntningar på klubbarna och så vidare.
Det är ju allas vilja liksom, som har jobbat mot samma mål. Men
absolut.
Långsiktighet skulle ju fler klubbar må bra av om man kollar på klubbnivå. Alltså det är ju en stor risk att hela tiden kanske ja, men, resa ett stort kapital men sen liksom tro att man ska klara av att vända på någon negativ trend eller på ett år bara. Så att det är ju viktigt att man har den tryggheten med ett ägarskap av svenska staten för att liksom få jobba strategiskt liksom kanske lite på en långsammare liksom nivå än att det ska gå på ett år. Mm. Så vi är jätteglada för den backningen och det har ju hänt otroligt mycket sen ni kom in som huvudpartners.
Ja, och vi försöker bygga, vi har ju en stor kundbas. Vi har ungefär 4 miljoner kunder som är kunder på Svenska Spel. Mm. Så vi har en stor kundbas och vad vi kan göra det är dels se till att det finns ett utbud som ni kan faktiskt spela på damhockeyn. Det har inte funnits förut, det finns nu. I princip bara vi som har det. Vi bygger innehåll, alltså rörlig bildmaterial som vi går ut inför ligastart och sådana saker som bygger också varumärket och SDHL och bygger stjärnorna och sådana saker. Som gör, och det kan vi göra för att vi har en stor kundbas också. Mm. Så vi kan hjälpa till med sådana saker.
Mm. Hans, hur upplever du att man från medias håll, liksom, hur har utvecklingen kring att exempelvis bevaka damhockeyn, har den utvecklingen korrelerat med det som vi är inne på här med resurser och sådär?
Den kan bli betydligt bättre. Mm. Vi har ju också ett problem att vi brottas med, alltså, vi har ju inte samma resurser som vi hade på papperstidningens tid. Nej. Vi blir ju färre och färre, vi är ute på mycket färre SHL-matcher. Ja, tidigare hade vi ju en person på plats på alla SHL-matcher varje omgång hela tiden. Och
ni görs mycket från Stockholm. Liksom,
mycket från desken där och vi kan definitivt göra mer med damhockey än det vi gör. Men det är också en resursfråga. Vi har tydligt mindre på SHL också vad vi gjort tidigare. Men sen är det väl alltid, det är ju egentligen ett spel på chefsbeslut. Liksom. Vi åker ju dit vi blir skickade. Ja, men det är väl alltid, vi är ju ett kommersiellt företag också. Vi måste också titta. SVT har ju liksom ett annat sätt att jobba, ett annat sätt att få intäkter. Va? Så att vi gör ju också en affärsmässig bedömning i alla våra beslut, om man säger så. Då. Men jag tror ju också att det är otroligt viktigt, vi pratar mycket om SDHL, men som jag ser det så är ju landslaget otroligt viktigt för att lyfta en inhemsk liga också. Va? Där fångar man ju den breda massan på ett annat sätt. Det ser vi med handbollen, det ser vi med fotbollen. När det är de här mästerskapen och damerna gör det bra så blir det ju liksom, det blir ju en bass i hela Sverige runt det här. Och där är det ju beklämmande att se hur utvecklingen har varit på just damkronorna. Och jag var ju med och jobbade redan 2006 där liksom med den generationen som var då och när man tog silver i Turin och liksom så här. Så jag tycker det är sorgligt att se hur den utvecklingen har varit här och det är ju... Där får ju förbundet ta en jättestor del i det där. Så, att det så ska det inte behöva vara i ett hockeyland som Sverige. Det ska inte behöva falla så lågt.
Nej. Man kan ju säga det att hockeyförbundet har ju nu sedan 2 år tillbaka satt en satsning igång som sträcker sig fram till 2030 där man jobbar väldigt brett och det Svenska Spel är ju i högsta grad inblandade där också. Men det tar ju tid. Jag håller med om att från och med 2006 och fram till 2021 så hade man kunnat gjort mycket mer. Och det gick liksom inte alls åt rätt riktning. Men jag hoppas och tror liksom nu att den satsningen som har gjorts underifrån, det är ju juniorer som bygger SDHL i år i princip. Tillsammans med liksom utländska spelare. Så den generationen som är född typ så här nu 07 till... Ja, vad blir det? 0-0 eller typ 90-98. De kommer ju kunna bära landslaget, men inte än. Men man ser liksom Hilda Svensson är 16 år och hon är... tangerad poängligaledare i VM.
Just det.
Där den äldsta är 38. Mm.
Ja. Men kom ihåg det som hände i januari uppe i Östersund. Mm. När det var U18-VM var det, va? Som spelades där uppe. Magiskt. Det var mycket folk i hallen. Det var nästan fullsatt. Helt plötsligt gjorde de här tjejerna skillnad. Mm. Presterade toppen bra. Visst, de vann inte, men de gjorde ju en fantastisk insats. Det blev skriverier om det. Tidningarna började skriva om vad händer uppe i Östersund. Mm. TV var där och sände, det var mycket folk. Alltså det var sån glädje. Vi har någonting på gång där. Och det är häftigt att se.
Verkligen.
När den generationen börjar komma upp och de kan få hålla i. Men då måste de ha en stark liga och få chansen att spela och ge dem tålamod. Och så kommer de komma upp i landslaget och då har vi ett starkt landslag sen förhoppningsvis. Mm. För jag håller med dig, det är jätteviktigt att vi har starka landslag. Mm. Det bygger liksom hela basen i verksamhet. Så jag tycker att vi har något på gång.
Ja, men det räcker ju att titta på TV-pucken nu så ser man att det kommer ju att komma. Men vi har kastat bort en eller två generationer med de och spelare. Och det är ju så, ska någonting bli bra så måste du lägga lite engagemang och kärlek för att det ska bli bra. Och det har man ju inte gjort. Och det, jag tycker att det har varit beklämmande att se faktiskt att svenskt hockeylandslag och spelar B-gruppen.
Ja.
Så ska det inte vara. Nej, och det får vi göra. Det får ju alla ta ansvar. Allt från utövare till förbund. Så, Men jag är också övertygad om att den här generationen som kommer nu, de kommer att vara bra. Mm. De som är 14, 15, 16, 17 nu, där finns det ju något, definitivt. Och vi behöver det mer än någonsin. Mm. Alltså få fram de här fixstjärnorna igen.
Ja, ja men precis. Och att vara 16 och leda ligan ska ju inte gå. Men det är viktigt också att få det här. Det finns U18-landslaget, vi pratade om det igår. Mm. Sen finns det olympisk offensiv. Att så här, USA och Kanada har ju både U18, U20, U23. Mm. Och sen är du uppe i A-landslaget där. Mm. Och det har vi inte haft i Sverige heller. Vi har knappt haft ett U18-landslag. Mm. Så att det är antingen att du spelar SDH när du är 16 till du är 23 och sen kanske debuterar. Mm. Men ofta hinner du sluta däremellan för att du har ingen lön att leva på. Du måste liksom gå vidare i ditt liv för att det går inte att få ihop det ekonomiskt. Nej. Så det är där de tidigare åren när vi inte haft liksom möjlighet att ens jobba halvtid utanför. Det är då man har tappat de här spelarna. Men nu börjar det verkligen, tack vare Svenska Spel, tack vare förbundet, tack vare andra sponsorer som har klivit fram och liksom visat vägen på något sätt och gett de här unga tjejerna förutsättningar. Det är nu som det kommer börja hända saker. Men inte över natt.
Nej, men, och det är det vi hoppas på. Det är det sista du nämnde här förut. Att vi hoppas ju på att få fler företag som engagerar sig i frågan och vill vara med på den här resan och bygga svensk damhockey. Så vi hoppas ju att fler hockar på tåget då. Mm.
Kan det finnas en liksom rädsla från företag att det liksom inte ger någon kommersiell kickback? Det som du är inne på att ni ändå liksom strävar efter, det är inte charity från er sida att gå in i någon damhockeyn. Men kan det finnas en liksom liten, vad ska man säga, fördom eller en rädsla från företag att det kanske inte ger så mycket kickback som man hoppas på?
Ja, men det tror jag. För att om du ska räkna ren krass avkastning på det du betalar, den investering eller den marknadsföringsplatsen du köper. Mm. Och så räknar du på ren avkastning, hur många har sett min logga och så vidare. Exakt. Den klassiska modellen. Mm. Då blir det väldigt svårt att gå in med några större pengar i damhockeyn idag. Det ska man ha klart för sig, för det är för lite folk på matcherna. Det kan ju vara ett derby i Stockholm, Djurgården och AIK. Vad är det, ett par hundra personer? Det är alldeles för lite. Mm. Man måste se det på ett annat, man bygger ett samhälle, man bygger en starkare, robustare verksamhet på totalen. Och den totala investeringen måste du se. En dilemma som vi som sponsorer har, vi och alla andra, det är att det finns något som heter avdragsgilt i skattemyndigheterna.
Nu är vi inne på riktigt starkt.
Ja, det är detaljer, men det gör att många inte får dra av de här. För att man tittar bara på skyltexponeringsvärdena för att göra det väldigt förenklat nu. Då. Det här är ett dilemma som man tror man ska jobba bort med skattemyndigheten eller Skatteverket också då. Ja. Försöka få se hur kan man lösa det på något sätt.
Just det.
Exakt. Men man kan inte bara räkna på skyltar och vilken exponering får jag. Det måste vara andra värden som stöder det här. Som stöder det här. Det
känns lite gammalmodigt va?
Ja, men det är lite sponsringen i det här fallet när man ska räkna fram vad värdet är på det man sätter in så är det lite gammalmodigt. Lite yxiga verktyg då.
Ja, exakt. Mm. Return of investment.
Exakt.
Mm. Precis så. Uttrycket ROI.
Exakt.
Från det ena till det andra, Patrik. Du spelade JVM med Johan Garpenlöv. Fick du höra här innan.
Jajamensan.
Det är nog någonting.
Ja, Moskva. Exakt. Det var kul tid.
Ja.
Det var då man fortfarande var lovande. Så gick man till förrättning väldigt fort. Min karriär vände väldigt fort. Johan hade en fantastisk karriär borta i USA i många år. Och nu är han tillbaka. Och nu verkar det som att han har hittat rätt i Djurgården och gör ett väldigt bra jobb där. Så det är kul.
Vad var det mer för spelare ni hade med under det JVM:et som var känd igen?
Åh gud, det var så länge sedan.
Ja.
Nej, men förlåt, vi har ju Skugga Nilsson som är uppe i vi är samma årgång.
Ja.
Han var med. Han är väl fortfarande sportchef uppe i Luleå. Jajamensan. Det fanns många duktiga spelare ska jag säga.
Ja. Hur hett var JVM på den tiden? Numera är det ju en riktig happening.
Inte alls på samma sätt.
Nej,
det fanns ju inte tv på den tiden på samma sätt. Och det var att vi spelade i Moskva i någon gammal fotbollsarena som har byggt om nästan. Men det var ju en stor skillnad mot vad det är idag. Ja. Idag är det ju ett stort event. Jag menar, det är mycket folk. Titta nu på kommande JVM som kommer till Göteborg.
Det är nästan större än VM.
Alltså, vi har sålt slut på de flesta biljetterna redan. Mm. Det kommer bli ett så häftigt evenemang i Göteborg.
Mm.
Det måste jag säga. Och det är tack vare tv-exponeringen som har kommit. Mm. Och man lyfter fram och man bygger de här stjärnorna, de här unga. Och sen så tycker man det är kul och fröjd hockey att se på.
Mm.
Så det är ju otroligt starkt.
Mm. Och det där JVM-turneringen som det var det här jätteslagsmålet förresten. som du var med. När de fick släcka ner hela arenan där.
Nej, det var inte det. Då låg vi på hotellrummet och sov. Nej, det var inte det. Jag undrar om det var något år innan och det var i Kanada. Kan inte vara det? Eller var det Tjeckien kanske?
Vi får kolla upp det.
Men det alltså släcka för att det skulle ta slut?
Ja, för att det skulle sluta slåss.
Få slut på bråket. Släck ner arenan.
På Björklöven så finns det en sån story uppe i Björklöven mellan Skellefteå och Björklöven när de slogs på uppvärmningen på isen och de var tvungna att släcka ner lamporna. Känner du igen den storyn eller?
Ja, jag har hört något om det.
Ja, uppvärmningen var det slags på det är, när jag kom till Björklöven, det var första man fick höra det var om hur illa det var ställt med Skellefteå. Då var det de vänt, för de spelade ju Skellefteå 1 och Björklöven då var ju elitserien då.
Just det, ombytta roller.
Rivalitet däremellan.
Då är det illa, när man måste släcka ner arenan för att liksom skingra spelarna.
Ja, exakt. Ja, det var länge sedan.
Ja, men det är underbart. Vi börjar närma oss slutet av dagens sändning. Tack för att ni har varit med oss och tittat. Tack till Patrik och Hans som tog sig hit. Fantastiskt. Ni ska prenumerera på Hockeymorgon på YouTube, tycker jag är en bra idé, för då lovar vi att bli bättre, jag och Johanna.
Jajamän.
Gör det, det är en viktig insats. Ni kan även kika in på cmore.se/kampanj/hockeymorgon. Där har vi tagit fram ett erbjudande tillsammans med våra samarbetspartner Cmore. Ni får Cmore Premium Plus till halva priset under 3 månader. Man ska även kika in på hockeymorgon.se för att utmana dig i det här spelet.
Exakt, imorgon drar vi vinnare igen.
Jajamän, var med oss då. 08:00 kör vi som vanligt. Hockeymorgon.se är det som gäller. Tack för att ni har tittat, hej då.
Hockeymorgon presenteras i samarbete med C More.